Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till nyhetsvecka nummer 278. Jag heter Erik Karlqvist och med mig som vanligt den kära underbara Maria Selander.
God dag kära Ingrid, god dag kära vänner och fiender. Vad underbart att vara tillbaks med er i etern.
Ja, idag heter ju programmet Galenskapens triumf och vad är det vi syftar på?
Ja, som väntat så gick ju den här könsbytarlagen igenom riksdagen under voteringen igår. Det var bara två personer som vågade gå emot partipiskan. Och de ser vi ju på Daniels bild. Förutom längst till vänster har vi ju Jimmie Åkesson och sen har vi Uffe Tuffe Kristersson. Sen har vi, vad heter det, socialdemokraten Patrik
Björk.
Och helt innan Ellen Juntti från Moderaterna. Det är alltså då Björk och Juntti som var de enda som vågade rösta mot sina respektive partier. Det är en ynkedom utan like, Ingrid.
Ja, det är totalt katastrof. För vi hade ju hoppats på att åtminstone att de skulle få med sig vad det nu var, 22 personer till eller någonting som skulle kunna se till att ärendet återförvisades till socialutskottet, som han hade kunnat få igenom en ny remissrunda. För det är så mycket av det som de förespråkarna säger är ju remissvar som bygger på gamla uppgifter. Nej, det gick inte. Det var bara de här två och man hade behövt 22 personer till, så det hade inte ens räckt om alla de 21 som höll sig borta från kammaren hade faktiskt varit där och röstat för en återförvisning. Det är fullständigt bedrövligt. Vi kommer att ägna en stor del av tiden åt detta. Sen ska vi också prata om hysterikor som finns av båda könen. Vad är det vi tänker på här?
Som exempel så kommer vi visa er någon riktigt hysterisk klimataktivist som bryter loss, bryter samman, bryter ihop, flippar ur på riksdagens åhörarläktare och börjar skrika och gapa. Men det finns ju, det vet vi ju alla, det finns ju talrika exempel på det här känslostyrda hysteriska beteendet lite överallt i samhället nu för tiden.
Ja. Och sen kommer det alltid lika populära Sprutnytt tillbaka idag. Och det är torsdagen den 18 april 2024 och vi har 5 platina sponsorer. Vi har Martin F som skickar en jättefin slant. Vår kära Hans J som skickar sin sedvanliga efter varje program platina peng och säger, ni har väl inga fiender? Han syftar väl på att du alltid säger hej vänner och fiender.
Ja, det har vi tyvärr. men... De är få.
Ja. Agneta S skriver gåva och så har vi månadsgivarna Anders D och Kristoffer E. Tusen tack till er och till alla er andra som har skickat en lite mindre slant. Ni kommer ju alla upp i remsan på hemsidan ingridomaria.se.
Så är det. Sa du dagens datum?
Gjorde
det?
Ja.
Ja. Jag vet inte vad det är, Inge. Det är någon slags freudiansk grej där, selektivt hörande. Att jag, ja. Okej, men då vet vi att det är den 18 april idag i alla fall. Då. Så då kan vi gå vidare.
Ja, det kan vi. Och då ska vi börja med de här hysterikerna, skrev jag. Du skrev hysterikor i i liksom programmets rubriker. Men det är ju så att man har alltid pratat om hysteriska fruntimmar. Det var ju en anledning till att man inte tyckte att kvinnor skulle ha rösträtt, därför att de blir lätt hysteriska och har alldeles för mycket känslotänkande och kan inte vara kalla och rationella. Det gäller inte alla kvinnor, naturligtvis inte. Du och jag är inte hysteriker. Men nu är det så att eftersom det har kommit in så många kvinnor och de liksom på något sätt triggar varandra i hysteri, så har de även smittat väldigt många män. Så den här kvinnliga hysterin, den styr väldigt mycket av beslut som fattas i riksdagen. Och på alla andra ställen också. Men det finns ju de som är mer hysteriska än andra. Ska
Precis,
du?
och ett mycket gott exempel på detta då, det kunde vi läsa om i Expressen. Här släpas klimatalliansens EU-toppkandidat ut ur riksdagen. Här släpas klimatalliansens EU-toppkandidat Helene Wahlgren ut från åhörarläktaren under en riksdagsdebatt. Klimataktivisterna, där flera dömts för sin aktivism, uppmanar nu Miljöpartiet i EU-valet. Politikerna kommer aldrig någonsin göra det som krävs, säger Wahlgren. Jaha, ska vi ta och kolla på ett litet klipp på Helene när hon bryter ihop på åhörarläktaren i riksdagen?
Ja.
Men också för att vara en långsiktig partner i den viktiga uppbyggnad av landet som redan har inletts. Det importförbud, såväl mot Rysslands viktigaste inkomstkälla, råolja,
Jag vill påminna om att kammarens överläggningar inte får störas av åhörare på läktaren. Får be vakterna att snarast avlägsna de personer som stör ordningen.
Fullständigt rimligt att vara inne och störa när man debatterar rysk fossilgas mitt under brinnande krig dessutom.
Vad uppnådde du genom att störa debatten i riksdagen där?
Ja, så en stor del av civil olydnad är ju att få upp saker på agendan och pressen skrev ju om att vi hade varit inne i riksdagen.
Du kandiderar ju nu till EU-parlamentet. Hur skulle du se på om du själv blev utsatt för samma sak utav då politiska motståndare som försökte störa ut dig i talarstolen nere i Bryssel?
Det är inte farligt. Det är inte farligt. Då ska man ta det samtalet. Det är inte farligt med polarisering.
Jag vill påminna om att kammarens överläggningar inte får störas av åhörare på läktaren.
Jaha, det här är ju en dam i sina bästa år. Det är ju inte någon tonåring direkt, men ändå beter hon sig som en. Och jag vill med en gång påtala en intressant grej som hon säger i den här Expressen-intervjun, nämligen det att hon får frågan att vad är vitsen med det här? Varför gör ni så här? Ja, men det är ju för att vi får uppmärksamhet, säger hon
Ja,
då. Det är ju för att
precis.
det, då ringer media och då uppmärksammas detta stort. Så det är ju det som är syftet. Och
Ja.
där har ju Ingrid medierna ett dilemma. För att man måste ju rapportera nyheter. Och det är klart att det är en nyhet att folk blockerar riksdagens ingång och sådana grejer. Men samtidigt så vad heter det, alltså då läget inte legitimerar, men då uppfyller man ju hela deras syfte med att göra det de gör. Så hur ska
Ja.
man lösa den balansgången, tänker
Nej,
du?
det är svårt, Maria, därför att precis som du säger, man måste rapportera nyheter. Nu är det ju inte så stor nyhet nu för tiden när folk skriker på riksdagens åhörarläktare, för det gör de ju varje vecka. Så att det här, man kunde ju ha struntat i det. Och då ska vi tala om att den här klimatalliansen som då ställer upp i EU-valet, det är ju då bland annat, de har ju bland annat Gudrun Schyman på sin lista. Hur många partier har hon varit med i nu? Ja, så att, och de är liksom, de tycker att Miljöpartiet är för mesiga. För att de vill ju ha uppmärksamhet, för de kommer ju precis som folklistan inte att få delta i debatter och så. Och så att det här är väl ett bra sätt för dem att göra sig hörda. Och nu har vi också suttit och pratat om det. Men mer som ett exempel på, alltså debatten är så tokig, Maria. I USA så håller demokraterna på att det är liksom Trump, han hotar demokratin. Om han kommer, om han vinner nästa val så kommer han att ta bort demokratin. Det blir aldrig några fler val. När det i själva verket är de som till varje pris försöker se till att Donald Trump inte kan ställa upp i valet. Det var de som snodde det förra valet. Så liksom det gamla klassiska, som man känner sig själv känner man andra. Och jag tror att det är så. De på vänstersidan, de vet att de fuskar och gör allt vad de kan för att komma till makten eller behålla makten. Och därför förutsätter de att motståndarsidan gör likadant. De kan helt enkelt inte förstå att det är de själva som är galna.
Nej, precis. Och sen så, som Marcus Allard brukar påpeka, så är det ju så att vänstern har ju förstått det här med att politik är krig, som han säger. Och man kan inte, och detta är borgerlighetens akilleshäl, att man kan kanske inte alltid vara så himla schysst i alla lägen. Och det är också ett dilemma, det är också en balansgång. Ska vi ta till samma metoder som dem? Det är ju en ständig frågeställning som han hamnar i då. Ska vi slåss lika smutsigt och därmed bli likadana som dem? Eller hur? Jag har inte svaret rakt upp och ner, men jag vet ju så mycket som att man kan kanske inte bara stå och du vet, trumla förtvivlat på sitt pärlhalsband och säga oj, vad hemska de är, utan man måste nog ta och tuffa till sig lite
Men
grann på vår sida också.
jag tänker så här, Maria, att inse att politik är krig är ju inte samma sak som att man ska fuska och ljuga, utan man kan ju
Nej.
föra krig med sanningen som vapen. Man kan läsa Bibeln och läsa om hur Jesus krigade utan att någonsin, ja, den enda gången han gjorde något våldsamt, det var ju när han kastade ut månglarna ur templet.
Ja.
För det går nämligen, alltså sanningen är det viktigaste vi har. Och då gäller det att vara väldigt tydlig, att avslöja det de gör, att inte huka i bänken när folk säger usch, ni tycker inte om kvinnor, ni tycker inte om transer, ni tycker inte om klimatet. Det bara, nej, jo, det är
Nej,
precis tvärtom.
precis.
Det är vi som står upp för alla de värdena, men ni bedriver en helt sinnessjuk politik och ni försöker skrämma folk och ni ljuger och så. Det tror jag skulle vara vägen framåt.
Ett exempel på när man tydligen från vänsterhåll har trott att, alltså litat på motpartens outsinliga, oändliga schyssthet. Det har vi från USA och som jag har hittat på Twitter. Daniel Schatz skriver: alla dessa Google-anställda har nu fått sparken. Teknikjätten har sparkat 28 medarbetare som deltagit i protester på två av företagets kontor. Demonstranterna som arresterats av polisen ockuperade i veckan chefers kontor och krävde att Google skulle säga upp ett kontrakt på 1,2 miljarder dollar med Israel. Google skriver följande till sina anställda: If you're one of the few who are tempted to think we're going to overlook conduct that violates our policies, think again. Om du är en av dem som tror att vi kommer att strunta i vår egna interna policy, så bör för att tänka om. Och som sagt, alla de här människorna, de sitter där och skriker då genocide, alltså folkmord, och de riktar sig direkt till Sundar Pichai.
Google hjälper till med folkmord. De är alltså, fattar ni detta? De är anställda på Google. Och de sitter inte bara och skriker på riksdagens åhörarläktare. De alltså går in på sina chefers kontor och sätter sig ner och skriker att cheferna stödjer folkmord. Alltså då börjar man ju allvarligt undra om inte hysterin har liksom på något sätt överlevt sig själv. För det här är ju så. Det är ju så dumt. Vad är det som har fått de här? Det är oftast unga människor. Det var inte hon, Helena Wahlgren, på riksdagens åhörarläktare. Men det är unga människor som tror, alltså unga människor tror alltid att de har rätt och att äldre människor inte förstår någonting och de är goda och klarsynta och allt det här. Så har det alltid varit. Men jag kan inte komma ihåg att det någon gång när jag var ung att man liksom fick för sig att man skulle tala om, alltså på ett brutalt sätt, gå in till sin chef och säga du är en folkmördare, jag tycker du ska göra si och så. Nej, så gör man inte.
Alltså som du sa till mig innan när vi pratade om detta, att det man gjorde förr, man kände att nej, usch, det här företagets policy kan jag inte stå bakom. Det var att man sa upp sig i all tysthet. Men jag tror att ett av problemen med just unga människor idag är ju att ingen någonsin har dragit upp några tydliga gränser. Utan att man har på något sätt vuxit upp i tron att vad som helst är okej, när som helst och hur som helst. Så att, och sen är det ju det också det här med då lojalitet mot arbetsgivaren och sådana. Och sen är det ju en annan grej också, nämligen det att om du inte blir filmad och uppmärksammad när du gör saker så har det inte hänt. Du kan inte göra saker i tysthet utan allt måste ut på TikTok och överallt.
Nej, jag tycker
Eller?
att alla unga människor skulle tvingas att lyssna varje dag på Peps Persson när han sjunger "När jag var ung och förstod mycket mera".
Ja, here. Ja, nej, men det stora dilemmat, det stora problemet för att runda av detta blocket med det här hysteroida beteendet, det är som du var inne på i början, att det har sipprat in i alla samhällslager, just den här känslostyrda. Känslostyrning har blivit det är liksom förhärskande, medan logik och förnuft och alla de här kanske lite mer manliga egenskaperna då, de har nedgraderats och anses omänskliga och kalla, fastän det kanske inte alls är omänskligt och kallt att vara logiskt. Det
Nej.
kanske i förlängningen är det schyssta mot samtliga inblandade.
Precis. Man kan ju bara titta på det här med öppna gränser där kvinnor säger åh, vi måste vara goda och afghanerna är så fina. Afghanistan är visserligen världens farligaste land för kvinnor, men när de kommer till Sverige så blir det... Och så var då männen som röstade på SD, de var hårda och kalla och ville inte hjälpa människor. Nej, de ville hjälpa sitt eget folk, sitt eget lands kvinnor, att slippa bli våldtagna och gruppvåldtagna och allt vad det är, och ihjälslagna. Så att nej, det som vid en första anblick kan verka gott och hjärtligt och varmt och så, visar sig mycket ofta vara det som leder rakt åt HE.
Absolut. Nej, vi slår ett slag för mer förnuft och vett och sans och logik, Ingrid. Och så glider vi ju då liksom helt sömlöst över på galenskapens triumf och snacka om att det som har drivit hanteringen av den här könstillhörighetslagen har varit känslor, känslor och åter känslor.
Ja, absolut. Och vi kan ju läsa i Aftonbladet till exempel, ja till omstridda könslagen efter utdragen debatt. Efter 6 timmar av hårt debatterande blev till slut ett ja för den, fattas något ord här, för den omstridda könstillhörighetslagen. En av de största kritikerna efteråt var Jimmie Åkesson. Det är ett beslut som behöver rivas upp så snart som möjligt, säger SD-ledaren. Vi ska komma tillbaka till det, men det som hände var då att det blev ju då en stor... Först, vi fick ett litet hopp när Andreas Norlén, talmannen, för han föreslår ju alltid någonting. Ja, nu har det kommit krav här på att det ska återförvisas till socialutskottet. Jag finner att det förslaget har majoritet, och innan han hinner klubba så är det ju någon som då viftar votering, och då ska de ju trycka på sina knappar allihop. Och då blev det ju inte alls så. Och jag vet inte, var det ett försök av Andreas Norlén att liksom göra någonting som han egentligen förstod var rätt, men som var det ett kuppförsök, tror du?
Nej, inte ett kuppförsök, men däremot så som vi känner Andreas Norlén, talmannen, så är det ju så att han är en riktig trorris i ordets bästa bemärkelse. Där har du motsatsen till hysterisk kärring, liksom. Och det restes ju sådana farhågor nu i förväg att är det här hanteringen av den här lagen ens konstitutionsenlig? Och det är fullt möjligt att Andreas Norlén är någonstans medveten om att rent formaliemässigt så har det här inte riktigt gått rätt till, och det kan till och med vara så att det är grundlagsvidrigt och lite allt möjligt. Så jag tror att det kan ha varit en sån grej att han tänkte att ja, men vi skickar tillbaka det till utskottet så kan ingen säga något om någonting.
Nej, och det som du pratar om här, det är ju det att när en minoritet i ett utskott begär en ny remissrunda så är det praxis att majoriteten säger, för vi pratar om 3 månader. 3 månader pratar vi om, och vi vet att det har tillkommit så mycket ny information sedan den här lagen, den här lagstiftningen var ute på remissrunda för 3, 4 år sedan. Så att det är ju det han borde ha, om han verkligen hade stått upp för demokratin och för riksdagens regler och praxis, så hade han sagt att det här förslaget, vi kan inte ställa proposition på detta, därför det har inte gått rätt till, för majoriteten har kört över minoriteten på ett sätt som är unheard of i Sveriges riksdag. Men det vågade han inte, men han gjorde ett litet försök. Han visste ju att det inte skulle gå, för det är klart att någon skulle begära votering. Men ja, det var väldigt, väldigt tråkigt. Och sen blev det ju då bara 94 personer som röstade för en återförvisning till socialutskottet, som, kom nu ihåg igen, det var bara 12 om att se till att få in ny information, en ny remissrunda. De hade inte kunnat stoppa det från att gå, men de ville ta fram mer fakta så att alla dessa riksdagsledamöter kunde fatta ett verkligen genomtänkt beslut. Nej, för det visste ju majoriteten att nej, då får vi inte igenom det. Om vi nu ska ta in alla dessa psykiatriprofessorer och alla dessa ångrare som ska berätta hur de har blivit lurade och stympa sig. Nej, då kommer vi inte få igenom detta. Och då är vi igen. De som påstår att de är goda och står upp för de förtryckta, de är de som verkligen är ondskefulla. Jag tvekar inte att säga det, för det är ondskefullt det de har gjort.
Ja, jag håller med dig, Ingrid, men jag tycker att, ska vi säga någon ljuspunkt i detta, så är det att det var god kamp av både KD och SD. SD hade väl i princip skickat upp alla sina ledamöter och ta debatt och göra inlägg och repliker och jag vet inte allt vad det var. Jag tror de var åtta stycken som var uppe och pratade, och de andra partierna hade kanske en eller två och då blev de ju anklagade för att filibustra, ni vet när man i kongressen står och bara pratar, pratar, pratar tills alla svimmar av trötthet och inte orkar rösta ungefär. Men det avvisade ju SD, att det var inte planen, utan de menar på att det är väldigt många av våra ledamöter som är oerhört engagerade i den här frågan och som verkligen vill prata. Och egentligen var det ännu fler som ville gå upp av våra ledamöter. Men de höll på alltså i 6 timmar, och du och jag såg ju stora delar av det, så mycket vi orkade. Ibland var man ju tvungen att gå ifrån en liten stund och de fick byta talmän. En var det liksom Norlén, och sen kom Julia Kronlid och hoppade in en stund, och sen kom Norlén tillbaka igen. Och ja, så här va. Det bestående intrycket av den här debatten, för det var ju framförallt Johan Hultberg från Moderaterna. Han är Moderaternas gruppledare i utskottet då, socialutskottet, som har hanterat den här frågan. Han var ju liksom den som fick svara på flest frågor. Alltså det var många som ville ställa frågor till honom. Och då påtalade SD bland annat det att det är ju bra att du har tålamod och ställer upp här nu och svarar på frågor och förstår att det är jobbigt att det tar tid och så vidare. Men anledningen till att vi är så många som vill ställa frågor är att vi inte har fått prata om detta tidigare ju. Vilket ju är helt sjukt. Helt
Och jag
sjukt.
skulle också säga att många av dem känner att det här är en sån vattendelare, det här är så avgörande. De vill att det ska finnas på film att de försökte stoppa detta. För en dag så kommer alla dessa unga människor som har blivit könsstympade att, och det ser jag faktiskt fram emot, att de sitter på riksdagens åhörarläktare och anklagar. Fast det är ju bättre om de kan få till någon debatt. Men jag menar, så många av alla de här 243 eller vad det var som nu röstade ja till detta, de kommer att ha blod på sina händer. De kommer att ha människors liv på sina samveten. Och för KD och SD-ledamöterna tror jag det var enormt viktigt att säga att jag står inte bakom detta och här är förklaringen till att jag inte gör det. Och som sagt, det var ju bara då Ellen Juntti från Moderaterna och Patrik Björk från Socialdemokraterna som vågade gå emot partipiskan. Och Ellen Juntti har vi nu fått reda på av Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna, ni vet. Han skrev på Twitter häromdagen att när vi kom in 2010 och var, de var ju paria. Vänsterpartiet ville ju inte dela kopiator med dem och det var liksom ingen ville säga hej till dem ens en gång. Utom en som alltid var trevlig, även om hon inte höll med dem så var hon trevlig och hon sa hej och hur är det och välkomna till riksdagen och så. Det var Ellen Juntti.
Ja, det verkar vara en riktig tuffing. Hon är från Tornedalen, vad jag förstår. Grattis till alla er tornedalingar. Ni har en kvinna att vara stolt över där uppe. Och hon är för detta polis, kriminalinspektör. Så att, men ska vi inte ta och se det klippet med Ellen Juntti och Jimmie Åkesson när de kommer ut ur kammaren då efter voteringen och säger sitt hjärtas mening?
Det gör vi.
Det är första gången på mina drygt 13 år i riksdagen som jag inte tycker som partiet och jag kan bara inte rösta för att 16-åringar ska få byta sitt juridiska kön. Jag tycker att det är fel, det är för ungt.
Varför är det fel?
Det är för ungt. Jag tycker inte man är tillräckligt gammal för att påbörja processen till att byta juridisk kön som senare då sätter igång bollen i rullning till kirurgiska ingrepp till exempel.
Vad har detta, eller vad får det för konsekvenser för dig som i ditt parti och din partigrupp?
Det återstår att se. Jag kan väl säga så att det inte är särskilt populärt. Det är väl milt uttryckt.
Ja, har man försökt få dig att rösta på ett annat sätt?
Vad tror du?
På vilket sätt?
Nej, men det är ju mycket grupptryck är det ju. Det är det ju i alla partier. Det är ju inte bara Moderaterna. Att det är ju inte populärt att gå emot partilinjen. Men jag tycker egentligen att jag står för partilinjen. För att det är väldigt, väldigt få moderata politiker som har gått ut och sagt att de tycker att det här är bra. Utan majoriteten tror jag tycker att det är dåligt. Likadant så moderata väljare tycker ju också att det här är dåligt. Så att egentligen tycker jag att det är jag som står för partilinjen.
Det är bedrövligt. Jag tycker det är bedrövligt att man så här lättvindigt röstar igenom ett förslag som uppenbarligen saknar stöd hos befolkningen. Att man i ett fall där det handlar om barn som det gör i just det här fallet så blir det ännu mer känsligt. Jag tycker att det är ett beslut som behöver rivas upp så snart som möjligt.
Skadar det här din tilltro till Ulf Kristersson?
Så vi samarbetar ju med Moderaterna och med regeringen och har fått igenom väldigt mycket bra politik och den överenskommelsen ligger ju fast alldeles oaktat hur vi väljer att agera i andra frågor. Så att det här påverkar ju inte det på något sätt, men det är klart att jag är väldigt besviken. Jag tycker att man har drivit igenom det här på ett sätt dessutom som rundar hela samarbetet där inte ens hela regeringen står bakom. Det är ett väldigt märkligt sätt att agera på.
Är du förvånad över Kristerssons agerande?
Jag är förvånad över hur Moderaterna har valt att hantera den här frågan. Ja, det är jag.
Kan ni tänka er att göra någonting liknande, att söka stöd i riksdagen för någonting som ni vill få igenom och runda regeringen på det sättet?
Ja, det här öppnar ju verkligen för det. Vi har ju ett antal utskott i riksdagen majoritet tillsammans med oppositionen i ett antal frågor. Så det är klart att frågor som ligger utanför tidssamarbetet kan ju hanteras på det här sättet.
Något särskilt du tänker på?
Nej, inte just nu, men jag utesluter inte att det kommer att bli så någon gång under den här mandatperioden.
Jajamän, Ingrid, ett lite förtäckt hot där från Åkesson.
Ja, och det tycker jag han gör helt rätt i, för att det är ju naturligtvis så att även om detta förslaget inte ingår i Tidöavtalet så är det ju, det kommer ju att skada förtroendet emellan dessa partier. Jag tror att det är extra sårigt nu mellan Moderaterna och Kristdemokraterna. Ja. För Ebba är trots allt vice statsminister och de sitter i regeringen tillsammans. SD är lite annorlunda, har man alltid vetat att de kan vara frifräsare. Men för dem är ju liksom Tidöavtalet jättevitt, de vill ju bygga för framtiden. Och att då Moderaterna och Liberalerna väljer att göra så här, vi har ju nu förstått att alltså Kristdemokraterna har en del i detta. Alltså de har skuld i det. Därför att Ebba Busch sa på någon sån här Pride-debatt för några år sedan, du vet, när de stod där och viftade med flaggorna och betedde sig som idioter, att ja, det är klart vi måste modernisera könslagen, så hon har väl gett något slags löfte. Och sen så var det tydligen så att Acko Ankarberg Johansson, som är kristdemokratisk minister på socialdepartementet tror jag, hon satte upp den här lagen på propplistan, alltså listan över propositioner som regeringen ska lämna till riksdagen under riksdagsåret. Och sen utbröt en stor kalabalik inom Kristdemokraterna, för att de flesta där vill ju absolut inte göra detta. Och efter det kan man säga att Acko Ankarberg Johansson, hon har ju nästan försvunnit från rampljuset överhuvudtaget. Men så då fick liksom Moderaterna och Liberalerna sådär, nej, ni var faktiskt med på detta och nu är det ni som har förstört detta, så då kan vi minsann runda er. Jag tror att det är så snacket har gått.
Ja, absolut. Det är lite märkligt där att slänga Acko Ankarberg Johansson under bussen, för att hon gjorde ju vad hon trodde att partiet ville att hon skulle göra. För det var ju det vad Bush hade sagt. Att ja, vi ska modernisera, vi ska, och så hon sätter upp det här förslaget på propplistan, och då blir det ett jäkla kackel inom KD, och sen backar väl Ebba där då, antar jag, eller,
ja. Ja, och det var ju ändå bra, även om jag kan också tycka att det är taskigt att kasta henne under bussen, men det är klart att det här går emot allt som KD som parti står för. Det är ju en självklarhet ju, så att det är mera konstigt att Acko och Ebba överhuvudtaget har uttryckt positiva tankar om den här lagen.
Ja, men snyggare hade kanske varit om Ebba gick ut och sa offentligt att jo, vi var inne på de tankarna, men nu har det kommit så många nya forskningsrön, så nu vill vi att det här ska dras en vända till innan vi fattar våra beslut, eller någonting sånt. Hade hon ju kommit undan med faktiskt.
Absolut, men nu, jag har helt med det.
Tillbaka till den här fruktansvärt förargliga Johan Hultberg, Moderaten, som var liksom huvudperson på den sidan som försvarade den här lagen, kan man säga. Han var ju då också med på kvällen i Aktuellt tillsammans med, eller han debatterade Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg. Och hon är mycket bra, och vi vill gärna visa er ett klipp, därför att vi vill att ni noterar hur han formulerar sig. Han pratar om att det här är en väldigt försiktig modernisering. Och även under den här långa 6-timmars debatten så återkommer han hela tiden till den talking pointen. Och också det här att ja, men lagen är ju från 1972 och alla gamla lagar måste man tydligen modernisera. Med jämna mellanrum.
Och sen är det ju inte sant heller. För det låter på honom som att den är ju 50 år gammal. Det är ju fruktansvärt. Ingenting i Sverige är ju så. Nu har vi förstått att det finns 8 kön. Alltså ungefär så. Men det som han inte säger, det är att 2013 gjorde man flera förändringar. Alltså det är inte så att den lag vi har nu har varit intakt sedan 1972. Och kom också ihåg att det, som sagt, Sverige var först i världen med det att man kunde byta juridiskt kön. Och det är väl det som plågar Uffe Tuffe då, att han inte får vara, han är ju till och med sist i Norden nu med detta. Men jag tror så här, att det som var resultatet av den lagen från 72 och även när man införde förändringar 2013, det var att det här skulle gå hand i hand med att faktiskt operera dig. Därför att man tänkte så, okej, nu har jag opererat mig, jag har ingen snopp längre, jag har fått låtsas bröst, men det står fortfarande en udda siffra i mitt personnummer, näst sista siffran. Nu vill jag faktiskt ha ett nytt pass, och jag vill att det ska stå att jag är kvinna. Och då blev det så att ungefär 12 personer per år gjorde det, för det var de som var verkligen dedikerade. Nu, det som händer nu, det är att du redan som 16-åring, om du har föräldrarnas tillstånd, och har du inte det så är det som 18-åring, att då kan du börja med att byta ditt juridiska kön. Och då försöker de få det till att, ja men det är väl bra, då är det ju inga operationer och då kan man ändra det sen. Nej, men det är inte så människan fungerar. Utan har du väl kommit in på det spåret, har du väl fått statens intyg på att nu är jag inte tjej längre, nu är jag kille. Bam, du är fast i fällan.
Mm. Och detta var ju den största ohederligheten som du och jag också lade märke till under den här 6 timmars debatten, att man för dels var det var till 80-90% bara känsloargument och ni på den andra sidan, ni hatar transpersoner. Här står en sverigedemokrat och pratar om social smitta medan transpersoner är smittna och så vidare. Sådana medvetna missförstånd, fast det här med social smitta, det är ett mycket vedertaget begrepp inom psykologin och forskning och så vidare, och som unga tjejer särskilt är väldigt mottagliga för. Vi har sett det tidigare med självskadebeteende, med annat och med andra saker där. Så det var dels för att man argumenterar så här känslomässigt, men också att de få liksom forskningsrön som de faktiskt tog upp och liksom utlåtande från Socialstyrelsen och sånt, de är flera år gamla. De tog upp de här flera år gamla grejerna som ju är förkastade vid det här laget, som är
Socialstyrelsen har ju ändrat reglerna. Det ska vara i undantagsfall du kan få pubertetsblockerare som ung människa. Det är bara unga människor som har någon nytta av pubertetsblockerare. Ja, men i alla fall.
Så är det ju.
Och det som jag saknar, jag tyckte det var många av dem på vår sida som gick upp i talarstolen som bara, men jag tyckte ingen riktigt fick till det här med att vi pratar om barn. Vi pratar om barn! Alltså som inte kan förstå, de kan inte blicka över det. Visst, det finns människor som när de har kommit upp i 25-30 års åldern säger, jag har ända sedan jag var 2 år vetat att jag är flicka. Och så har det följt mig hela livet och nu vill jag göra det. Men den personen hade inte fattat samma, alltså ett så balanserat eller baserat beslut om den hade varit 16 år.
Nej, precis. Det är ju det Ellen Juntti säger i det här klippet som vi såg nyss. Just det här, 16 år är för ungt. Man är definitivt inte kapabel att fatta sådana beslut. Men ska vi kolla på det här klippet då från Aktuellt med debatten mellan Johan Hultberg och Linda Lindberg, så ni får ett smakprov på hans typ av kommunikation.
Ja.
Linda Lindberg, när man hör din partikamrat Leonid Jurkowski så kan man ju få intrycket av att Sverigedemokraterna då kanske inte tycker att man ska byta juridiskt kön överhuvudtaget. Var står ni egentligen i den här frågan?
Vi tycker att hela det här lagförslaget är dåligt.
Ja, men vad tycker ni?
Vi tycker att det här lagförslaget är dåligt och det kan vara kvar så som det är idag. Sen när det kommer till frågan om könsdysfori och om den egna upplevda identiteten, så säger ju både professionen och många andra att vi faktiskt behöver ta ett grepp kring det här. Vad är det som gör att vi har en sån stor andel unga, framförallt tjejer, som känner sig osäkra i sin identitet? Varför har vi så otroligt många barn och unga som äter antidepressiva medel och går på tunga mediciner? Jag tycker man bör lyfta frågan större och att det finns viktigare saker i sammanhanget att faktiskt jobba med än just den här lilla delen egentligen rör en oerhört liten grupp, men när vi ändå öppnar upp för enorma sårbarheter i systemet. Och det tycker jag är anmärkningsvärt att man från Moderaterna
Lindberg, förlåt, nu får jag avbryta dig, för nu måste vi hitta med lite mer. Johan Hultberg, alltså det finns ju ändå ett missnöje inom Moderaterna för delar av det här förslaget. Är det din bild att det inte är partipiskan utan att det är inre övertygelse från alla era riksdagsledamöter utom ändå som röstar emot att ni ska få igenom den här lagen?
Nej, men det här har ju varit en väldigt omdebatterad fråga i Moderaterna, i samhällsdebatten i stort, och det är ju för att den är svår och komplex. Jag upplever ju bara att i debatten har förekommit otroligt många missförstånd, felaktiga uppgifter, så också i dagens debatt tyvärr. Så jag upplever ju att när jag har fått möjlighet internt i Moderaterna att förklara både hur lagstiftningen ser ut idag och påminna om det faktum att vi inför alltså inte möjligheten att ändra juridisk kön idag. Det har funnits sedan 1972. Det är ganska få faktiskt som har koll på det, men så är det. Så när jag har haft möjlighet att förklara vad lagstiftningen handlar om, varför vi gör detta, att det handlar om att göra en försiktig modernisering för en liten grupp som lider av psykisk ohälsa, som är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken, i självmordsstatistiken, att göra deras livssituation något mycket enklare.
Tack.
Så har jag upplevt att kritiken har mojnat.
Mm, Linda Lindberg, ni hade fler ledamöter än vanligt idag som ville prata och då blev ni anklagade för att ni ville förhala det här. Var det? Ville ni förhala det?
Nej, det var det givetvis inte. Men jag måste ändå fråga om man tycker att frågan är så angelägen att det är så många människor som mår dåligt så mår man inte direkt mycket bättre för att man får en annan identitet i folkbokföringsregistret. Och Moderaterna verkligen är seriösa med att man vill förbättra situationen för barn och unga framförallt som lider av psykisk ohälsa och är tveksamma på sin identitet så finns det betydligt kraftiga och bättre åtgärder och lagförslag att processa fram än just den här. Sen när det kommer till antalet ledamöter som vi hade i debatten idag så är det ju ledamöter från socialutskottet som har hanterat den här frågan under lång tid. Och sen är det då ett par antal ledamöter från de utskott där vi faktiskt har socialutskottet har skickat en remiss.
Mm, ni var väldigt engagerade sa du till mig förut, men förra veckan när det var visitationszoner då var det ju bara en SD-ledamot. Är ni mer engagerade i könstillhörighetsfrågan än i gängkriminaliteten?
Nej, det är vi absolut inte, men där finns en majoritet. Så det är den stora frågan.
Mm. Här finns en väldigt klar majoritet.
Ja, du,
sex av åtta partier har röstat för det här förslaget. En fortsiktig modernisering. Mm. Och jag konstaterar också att det här är ett förslag som var färdigberett av regeringen. Kristdemokraterna satte upp den här frågan på propositionsförteckningen. Så det här är inte någonting som är forcerat. Den här frågan har varit utredd sedan 2007. Redan regeringen Reinfeldt 2014 tillsatte en utredning. Sen har det varit flera remissomgångar. Det har varit olika förslag som omarbetats. Vi har lyssnat på remisskritiken, gjort om förslaget i grunden och nu lagt fram en försiktig modernisering. Så det här forcerar vi ingenting. Utan vi gör ett ordentligt arbete för att få till en försiktig modernisering av en lagstiftning som har blivit mossig och förlegad.
Och det får bli slutordet. Stort tack för att ni kom båda. Det är härligt att ni vill prata. Tack så mycket.
Tack.
Försiktig modernisering, ja. Det har han fått tillsagt sig att det ska han upprepa hela tiden ungefär.
Visst.
Som,
visst, och det som han också upprepade i första delen av den här debatten som ju var 7 minuter lång, då sa han flera gånger att det var motbjudande argument som SD hade kommit med. Och bland annat, hon nämner ju då, hon... programledaren här, att ja, och er ledamot och han sa precis, men hon sa inte vad det var. Det var ju det att han då jämförde, du och jag jämförde nyligen med det här med Amputee Wannabe, som vi skrev om och pratade om redan för 20 år sedan, att någon kommer in och säger min vänsterarm tillhör inte mig, var snäll och hugg av den, amputera den. Det gör inte läkarna det. Men när människor kommer in och säger skär av mig snoppen för den hör inte till mig, då gör de det. Och det som han tog upp, den här Leonid, vad han nu heter, den här efterkillen, det var att om en anorektisk kvinna, en flicka, kommer in till sjukhuset och säger ni måste fettsuga mig för jag är så groteskt fet, då gör de inte det, utan då säger de kära vän, du behöver psykologisk och psykiatrisk hjälp, du ser inte sanningen, du har en vanföreställning. Och det tycker han då var motbjudande att ta upp ett sånt argument. Och då ska jag säga vad jag tycker är motbjudande. Det är den här Johan Hultbergs sätt att, alltså han argumenterar utifrån vänsterextremistisk identitetspolitik, en moderat. Det är motbjudande, Maria, att han står och använder vänsterns värsta argument mot sina samarbetskollegor. Usch och fy!
Usch och fy! Och så har han en väldigt dryg attityd rent allmänt, vilket ju också är något man ofta ser på vänsterkanten. Men jag tänker på det också, att de argumenterar ohederligt på många sätt, men en grej som de bland annat gör, det är det här att de pratar om den psykiska ohälsa. Det bemöter ju hon jättebra här, Linda, tycker jag. Att då finns det, det finns ju andra sätt att lindra den psykiska ohälsan som är mycket bättre, därför att det vi ser nu, det är ju att i många fall så de här barnen och ungdomarna, att de är dåligt, det beror inte på att de är transpersoner. Nej. Det beror på att de har andra problem och det är ju de vi måste adressera.
Ja. Men de har lurats att tro att det beror på att de är födda i fel kropp, att om du bara hugger snoppen av dig eller skär brösten av dig så kommer du att bli lika frisk som alla andra. Nej, det enda som händer är att du har kvar alla dina symptom, all ångest och allting, men du är nu en stympad människa.
Alltså ohederligheten här, Ingrid, är att säga att de är överrepresenterade i psykisk ohälsa och självmord och så vidare. Det är ju så att Ja, det är de, men inte för att de är transpersoner. Utan det är ju den psykiska ohälsan som gör att de tar livet av sig. Inte att de inte får byta kön eller hugga av sig kroppsdelar. För det har ju visat sig att den ration sjunker ju inte, även om man könsopererar de personerna.
Nej.
Så jag ville bara påtala det, att det, för det kan ju låta liksom, ja men det är många av dem som är dåligt och det är ju hemskt och det är synd om dem och så vidare. Det är det verkligen, och de ska få all hjälp, men inte med att byta kön, för det är inte det som är problemet.
Nej, utan för en liten grupp. Är det 12 personer om året som opererar sig? Vuxna människor som har liksom levt många år i det andra könets kläder och kanske till och med redan har opererat sig. De ska få lov att byta juridisk kön. Ingen tvekan alls. Jag vill också bara nämna att Skogskär skriver i bulletin idag att tycka rätt är stort, att trycka rätt är större. Lite vitsigt där, och han är ju också väldigt upprörd över detta. Och så skriver han så här på slutet av artikeln: en majoritet av riksdagens partier, även sådana som kallar sig borgerliga, ansluter sig genom onsdagens beslut till en vänsterradikal könsideologi där biologiskt kön är underordnat könsidentiteten, det vill säga det upplevda könet, där kategorier som man och kvinna kan fyllas med vad helst den enskilde individen vill. Känner man sig som kvinna är man kvinna, som Socialdemokraternas företrädare Jasmin Bladelius fastslog under debatten. Det verkar som om människor i gemen ser annorlunda på saken. Av naturliga skäl. För det har ju gjorts flera mätningar nu den här senaste veckan som visar att det är ju extremt få svenskar som tycker att det här är en bra grej. Och jag ser det enda partiet som hade fler sympatisörer som var för könsbytarlagen. Vet du vilket det är?
Miljöpartiet.
Nej, Centerpartiet. Ja, de har ju blivit helt
ovanliga. Ja, men det är kanske tangentens riktning, det här med, du vet, att man ska få lov att ha djursex och incest och ja, liksex och allt, du vet, alltså den här extrem liberalistiska synen att du ska få göra vad som helst.
Ja. Right. Precis.
Men du, innan vi knyter ihop detta blocket så tycker jag nog att vi ska lyssna på en liten snutt från vår nya favoritpodd Politikrummet. För det handlar nämligen om varför Moderaterna har gett sig på det här. Och vad vilja Moderaterna med det här som nästan höll på att kosta deras partiledare både statsministerposten och partiledarskapet. Viktor Bartkron och Thomas Nordenskjöld samtalar här om detta. Det är väl mest Nordenskjöld man hör, tror jag.
Ja, för att jag vill bara säga innan vi sätter igång klippet, att Thomas Nordenskjöld var ju med på det här Sverigemötet som Moderaterna hade, som ju faktiskt visade sig vara en gudagåva åt Kristersson och hans falang, därför att de lyckades. Jag hörde dem, han pratade om det också. Där kommer ju en massa människor som har suttit ute i kommunerna och kanske klagat, men så får de ta selfies med Kristersson och Strömmer och Svantesson och så, då är det svårt att vara lika arg. Så att det visade sig nog att det var väldigt smart att de hade det här, det var inte uträknat, men så blev det ju. Och jag tror inte ett dugg på Johan Hultbergs förklaring att det är han som har övertygat Moderaterna, utan jag tror, som jag har sagt innan, att de flesta moderata riksdagspartier tänkte, här till är jag nöd och tvungen. De la in en liten brasklapp någonstans i BH:n eller så och kände det här är jättehemskt, men det är ännu viktigare att vi räddar Sverige från islamisering och gängkriminalitet. Och därför så tänker jag inte sätta hela Tidöregeringen skaka i dess grundvalar liksom. Så att jag tror att det var det som hände. Men på detta Sverigemöte hade Thomas Nordenskjöld kommit över Moderaterna, som har gjort någon sån där utvärdering, och varför har de förlorat kvinnliga väljare, varför har de förlorat, och här är liksom vad man ska göra åt det. Så nu ska vi höra lite grann av vad han har spanat i de här skrifterna.
Varför gillar inte folk Moderaterna då? Men det är väl inte helt glasklart här i dokumentationen, trots att den är väldigt omfattande. Men man pratar väldigt mycket om vad som enligt forskningen bygger förtroende. Politik är ju en förtroendebransch, som man brukar säga. Och då är det tre saker. Alltså först är det kompetensen, alltså förmågan att utföra saker enligt plan. Och här tycker folk att Moderaterna är bra då, enligt analysen. De två andra sakerna är integritet, att man inte håller på att ändra sig om viktiga principer hela tiden. Och så det sista är intentionen, att folk litar på att det gör man av välvilja och av godhet. Och på de här två sista punkterna så konstaterar man så är det lite sämre ställt.
Tycker folk alltså att Moderaterna är onda?
Ja, alltså det där är ju, kan man säga, ett liksom imageproblem som Moderaterna har haft i, jag vet inte hur länge, 60 år eller ända sedan demokratins begynnelse i landet, alltså så. Men sen kan man väl säga att den som verkligen lyckades ändra på det här framgångsrikt, alltså man kan väl säga att Ulf Kristersson, han är ändå statsminister, någonstans har ändå gått vägen. Men det var ju Fredrik Reinfeldt som verkligen gjorde Moderaterna valbara
ljusblå
i breda väljargrupper, och där de gjorde stora inbrytningar över blockgränsen.
Den här storstadskoden då, Thomas, som du nämner, handlar det också om cykelbanor och vindkraftverk och ny könsidentitet och sånt? Eller vad ska Ulf Kristersson göra för att locka tillbaka storstadsväljarna?
Ja, alltså det man kan väl säga, så det finns liksom ingen riktig quick fix här, och det är de ju liksom öppna med, utan mycket är ju här det här liksom en beskrivning av en utmaning som partiet står inför. Man bara liksom, och bara för att sätta ett perspektiv så får de konstatera det här, att liksom, om man bara ser till väljartappet som har skett i valkretsen Enskede Södermalm, tror jag är en gemensam, så där har de tappat 17 000 väljare. Det är nästan ett mandat bara i den valkretsen. Alltså det är så enormt många väljare som bor i Stockholm och Malmö och Göteborg, så att det får såna enormt stora, det får såna konsekvenser då. Mycket här igen, så återkommer mycket av det som Victor nämnde med imageproblemen och så, och många av lösningarna är också, eller vad det nu, om det nu är lösningar, men är också så här, går igen. Men man pekar ju här på att storstadsväljarna är mer liberalt sinnade, de är mer oroade för Sverigedemokraternas inflytande, de är, liksom, klimatfrågan är viktigare, antirasism är viktigare, och även den här frågan om HBTQ och så. Och då tycker jag, när man läser det här, så får man lite en förklaring till varför Ulf Kristersson har prioriterat könsfrågan, könslagsfrågan, för den finns delvis i det här, och det, när man pratar med dem som liksom i partiet och runt Kristersson, så beskriver de just det, att så här, hade han inte drivit det här som då kan tänkas tilltala de här, ja, men kanske kvinnliga väljare, storstadsväljare, nu är det väldigt oklart om det gör det, så pekar man på att den alternativa kostnaden, apropå det här Moderaternas imageproblem, hade kunnat vara väldigt hög. Det hade ju varit lätt effektivt från liberala motståndare på DNs ledarsida kanske, eller Socialdemokraterna, om de hade valt att ta strid mot det här, att peka på, titta här nu, Sverige är på väg att bli Ungern, det är inte bara att de inskränker, de hotar demokratin, utan de inskränker också rättigheterna och går inte vidare med den lag som vi förberedde. Så att här i detta får man delvis också förklaringen, tycker jag, till varför man har gått vidare och drivit den här könslagen så hårt. Det tycker jag är intressant. Men sen så pekar man också på utmaningen då, att hur ska man, för det också återigen kopplingen till könslagen där, att hur ska man då kunna vinna tillbaka med storstadsväljarna utan att samtidigt skrämma bort de väljarna som man är väldigt beroende av idag, som finns.
Svår spagat.
Ja.
Ja, innan vi kommer in på huvudpoängen här, Inge, så vill jag bara nämna att det som Thomas Nordhoff själv säger här då, att folk har ju alltid, svenskarna har alltid sett Moderaterna som lite onda. Så var det när du och jag växte upp på 60-70-talet. Oh, ja. Gösta Bohman var ju satan själv. De var ju hemska människor. Så, här. Så att, visst, det ligger någonting i det historiskt, men det som har gjort att för han säger då att ja, men sen vände Fredrik Reinfeldt på den steken och gjorde att, gav Moderaterna ett mjukare ansikte och sådär, folk började lita på dem igen och så, och tyckte att de är kanske inte så onda. Just det, precis. Men det är ju det som är problemet, för sen visade det sig att Fredrik Reinfeldt hade stuckit en dolk i ryggen på oss, att han lurade oss, och det är ju det som är Moderaternas stora trovärdighetsproblem idag, vill jag hävda.
Precis, jag menar, när hans första regering kom till makten då 2006, då röstade ju du och jag på Fredrik Reinfeldt. Och vi tyckte ju, ja men alltså då, det var ju liksom, det kändes att åh, sossarna har suttit där igen och liksom som en våt filt över allting. Och så kom han och nu är det arbetslinjen som gäller och vi ska uppmana folk att arbeta, färre bidrag, mer arbete och så. Och det var ju bra ända tills nästa val 2010 när Sverigedemokraterna kom in och Fredrik Reinfeldt fick en fullständig hjärnblödning. Hade det att göra med hans mulatt farfars far, loppcirkusdirektören med det lettiska hembiträdet? Vet inte. Men någonting hände ju med honom som gjorde att han släppte allt det som hade gjort att så många röstade på honom och tyckte plötsligt att ja, men Moderaterna är ju inte så dumma. Och han vände och liksom fullständigt öppnade dammluckorna, gjorde upp med Miljöpartiet och betedde sig som... Ja, han också som värsta vänsterextremisten gentemot SD. Så jag menar, visst, han gjorde att de faktiskt kom till makten, att de blev lite ljusblåa, men sen förstörde han ju allt det. Och det var ju därför sossarna kom tillbaka, och det är därför det här, hade det inte varit för SD, så hade inte Ulf Kristersson varit statsminister.
Nej, så är det ju, absolut. Och sen är ju då den andra analysen här, det är ju att Kristersson och Moderaterna försöker vädja till liberala storstadsväljare, varav de tydligen har tappat många. Och då kan den här könsidentitetslagen vara en del i den strävan, de som, det, alltså jag blir helt... Jag sitter nästan och gapar lite när Thomas Nordenskjöld räknar upp då vad som är viktigt för de här väljarna. Är det klimat? Det är antirasism? Det är
cykelbanor?
Hur kan det vara viktigt för någon enda människa? Speciellt om man bor i Stockholm eller Göteborg och Malmö som är rena krigszoner. Va?
Ja, och nu slår det mig här vad som är grejen med detta. Istället, Moderaterna, om de hade haft någon ryggrad och lite jädrar anamma, så hade de konstaterat, okej, storstadsväljarna är helt åbanan. Här gäller det för oss att tala om vad som är viktigt. Nu ska vi ut och prata med stockholmarna och få dem att förstå att det är gängkriminaliteten, det är de låga straffen, det är allt det. Istället för att säga, åh, vad är de intresserade av? Cykelbanor, vindkraft. Nej, det är ni politiker ska ta ledningen. Folk kan förmå oss att tro på nästan vad som helst. Dock inte att man kan byta kön. Där är svenska folket klokt. Men alltså just storstads, att det är sådär liksom, åh, vem är coolast? Vem är modernast? Vem tror på flest goda saker? Nej, det är jättedåligt. De är helt fel på det där. Men du kommer ihåg att vi visade ut klippet PM Nilsson för ett par månader sedan. Där han cyklade runt i Stockholm och liksom pratade om att ja, stockholmarna vill ha, nu ska vi moderater, nu ska vi liksom cykelbanor, fler cykelbanor. Alla de stockholmare vi har pratat med säger att de har stört Stockholm, de kan inte köra bilar längre, det är bara cyklar överallt.
Ja, och såna här galna elsparkcyklar som man håller på att bli påkörd. Ja, crazy. Men okej, då har vi en tänkbar förklaring att man tror att man ska fånga in de här halvpsykotiska människorna då, uppenbarligen. Nu är det väldigt hög tid att vi hastar vidare till vårt lilla minisprutnytt. Det är egentligen bara två grejer i det här blocket som vi vill bibringa er. Och det ena är att det har kommit en ny japansk studie om sambandet mellan sprutor, ni vet vilka sprutor, och cancer. Och vår vän, höll jag på att säga, we wish, Dr. Campbell, John Campbell, han har intervjuat professor Angus Dalgliesh vid St. George's University. Han är en av världens ledande cancerexperter, onkologer. Yep. Yep. Om den här studien, och det är fantastiskt intressant. Vi kan inte säga så mycket mer om det för att YouTube. På grund av YouTube. Mm. Och John Campbell själv har bara lagt upp intervjun på Rumble.
Ja. Och länken där... ligger ju här, så vi vill att ni ska titta på det själva. Och som sagt, vi har ju rapporterat, vi hade den här tysk-svenska läkaren Ute, vad hon nu hette i efternamn.
Ja,
jag kommer inte ihåg, men hon hade i alla fall då, hon sitter ju och granskar sådana här biopsier, alltså där de har tagit bilder på bröst med cancer i. Och hon berättade ju då, det visade vi ju för, ja, det är snart 2 år sedan, att det var alltså turbocancer. Jag tror det faktiskt var hon som myntade det begreppet, turbocancer. Mm. För hon har ju suttit och granskat cancerknölar i brösten i hur många år som helst, och plötsligt så växte det liksom boom, så här. Så hon var ju en jättebra expert. Nej, det var ju inga svenska tidningar. Nej, det var ingen som ville skriva om det. Det var ingenting. Men nu, den här studien från Japan, den är ju mega stor. Men ja, naturligtvis kommer inte mainstream-medierna att rapportera om den ändå. Men det är jätteviktigt för er. För jag vet, vi vet ju väldigt många som... Jag har ingen nära så bekant, men vi har ju hört historier om människor som har fått cancer i princip direkt efter sprutorna. Och vissa av dem lever inte ens längre. Så det här är en väldigt viktig studie, och vi tycker att det är väldigt bra om ni alla tar del av den och sprider den till era vänner och bekanta. Mm.
Gör så, som sagt, länk i videons beskrivning här under oss. Men det vi däremot tänker visa ett klipp från, det är en ny dokumentär om sprutbiverkningar som heter Säkert och effektivt del 1. Mm. Och den ligger ju på YouTube sedan några dagar. Och här i detta klippet som vi, och länken finns också här nere givetvis, i det här klippet som vi ska se nu, så berättar Per Olhans, hoppas jag uttalar namnet rätt, om vad som hände med hans föräldrar. De var nämligen fullt friska, väldigt friska för sin ålder. Det var ju äldre människor, men inga sjukdomar, inga problem, ingenting. Och de ville egentligen inte ta sprutorna, om jag förstod det hela rätt. Men sen, i med den här massiva pressen som var då, så gjorde de det till slut ändå.
Och gick det väldigt illa. Jag ska säga det att han berättar här att hans mamma Alice, hon hade inte varit sjuk sedan 1948 när hon hade mässlingen. Och ingen av föräldrarna tog så här vanliga influensasprutor. Och de var väldigt så skeptiska till en början. Men de läste lokaltidningen, de lyssnade på Sveriges Radio, de tittade på Rapport och Aktuellt och TV4-nyheterna. Och hörde alla runt omkring säga, jo, då har du tagit din Pfizer, det är ju jätteviktigt och så, annars kommer du och dö. Så till sist så föll de för trycket, och det gick väldigt, väldigt illa. Ska vi se klippet och ska vi fortsätta prata om det efter det?
När jag får mitt vaccin, som kanske är om en månad, säger vi, då kommer jag ju, när jag har fått det, och ja, det tar ju några veckor, sen kommer jag ju leva som normalt och träffa vilka jag vill och göra vad jag vill och sådär. Och det kommer ju alla andra också som har fått vaccin.
Fortfarande är det dock många som avvaktar. Nu finns det faktiskt ingenting att vänta på längre. Vaccinen är säkra, de är effektiva, boka en tid så fort det går.
De två första var okej. Det gick faktiskt bra. Men sen då så var de ju bokade för den tredje. Och den 5 november så fick mor och far den tredje sprutan. Några timmar senare, min syster var och hälsade på då den helgen. Hon bor i Stockholm men var uppe den helgen. Då sa mor så här att det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som inte känns som det ska. Och så gick det bara några dagar och så började hon glömma saker. Hon började sluddra, hon fick svårt att gå, motoriken fungerar inte. Och ett par veckor senare så var jag tvungen att åka in med henne till akuten här i Falun. Och de gjorde alla möjliga tester och hittade ingenting mer än en urinvägsinfektion. Aha, då är det den det beror på. Antibiotika och hemskickad med det. Veckan därpå, då var min bror in med henne igen, för då var det ännu värre. Då var ju urinvägsinfektionen var ju borta. Och de gjorde alla tester igen och hittade ingenting. Vart hemskickad med orden att kontakta nu Leksands sjukstuga och boka tid för utredning. Så ska vi se vad det här är för någonting. Dit hann vi inte. För några dagar senare, när jag hälsade på, då kände hon inte igen mig. Hon visste inte vad jag hette. Det var hennes son det här. Alltså, nu har det gått ungefär 3 veckor sedan hon fick sprutan. Hon vet inte vad jag heter. De vet inte vem jag är. Hon kunde inte namnet på sin man som hon har varit gift med i över 60 år. Så då åkte jag in med henne igen då, den 2 december. Då har det alltså gått 4 veckor nästan då, sedan hon tog det här vaccinet. Och då blev hon inlagd. Och då hade hon inga minnen av hennes tidigare liv. Hon visste inte namnet på grannarna, på oss barn, på sin man. Hon visste inte var hon kom ifrån, var hon växte upp. Allt var borta. Så på 4 veckor hade hon blivit 100% dement.
Så det här är fullständigt chockerande historia. Och vad som han berättar sen i programmet, det är att till sist så kom de fram till att hon hade drabbats av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Ni vet den här som var så i ropet då när galna kosjukan härjade. Och den äter upp hjärnan. Men normalt sett om du får Creutzfeldt-Jakobs, vilket är en extremt ovanlig sjukdom, så tar det ungefär 1 år tills du blir så borta och dör som det som hans mamma. Det tog alltså 53 dagar från det att hon fick spruta 3 tills hon var död. Och han har haft kontakt med andra, för då började med någon Facebookgrupp där man pratade om biverkningar, och då hade han någon kvinna som berättade om sin mamma. Och där hade det bara tagit 23 dagar. Och det var också Creutzfeldt-Jakobs. Och varför får man Creutzfeldt-Jakobs? Jo, berättar han, att man kan få det på 3 sätt. Man kan få det genom genetik, att man har det i släkten. Liksom. Det har de inte. Så kan man också få det med att man äter sånt här galet kokött, alltså dåligt kött från galna kor. Men den absolut vanligaste anledningen till att folk får Creutzfeldt, 85% av alla fall av Creutzfeldt-Jakobs sker genom transfusion, transplantation eller injektion. Och vad sa läkaren då när han hade liksom kommit? Ja, jo, det var ju Creutzfeldt-Jakobs. Och så berättar ju han den här Per då. Ja, fast det var ju direkt efter att hon hade tagit spruta 3. Så nu vill jag att du anmäler detta som en biverkning av... Nej, men det vet ju inte varför hon fick Creutzfeldt-Jakobs. Nej, det kan inte jag. Så nu håller han på och själv ska skicka in detta till Läkemedelsverket och Läkemedelsförsäkringen. Och han har ju tagit reda på att han kommer att skicka en sån hög med papper och rapporter och hit och dit. Så det här är en jätteviktig dokumentär, den är på svenska, det handlar mycket om svenska förhållanden och det kommer en del 2 och sen vad jag förstår, jag vet inte om det är en del 3, sen ska jag sätta ihop allting till en stor film. Men den tycker jag verkligen att ni ska se. Nu kan ni inte säga, men jag är inte så bra på engelska, det här är på svenska och det här är viktigt och det här ska alla se.
Gör det, kära vänner. Alla länkar ligger i videons beskrivning, som sagt, för det här är viktigt. Och man kan ju bara ana sig till mörkertalet, Ingrid, när man gång efter gång får höra den här, hur sjukvården inte vill ta emot anmälningar eller själva göra anmälningar då av misstänkta biverkningar. Och hur många människor har skadats och dött och blivit sjuka och inte gjort kopplingen.
Nej.
Alls. Du vet, det är fullständigt hårresande. Men hörni, nu är det dags att knyta ihop våran torsdagssäck. Jag hoppas att ni har gillat det som vi har presenterat för er idag. Om så är fallet får ni gärna hjälpa oss med tummar upp på YouTube, kommentarer, prenumerera på Hopp för Sverige. Så vi kan fortsätta vår resa mot 10 000 prenumeranter. Och om ni har möjlighet så är vi mycket tacksamma om ni stöttar oss med en liten slant. All info finns på ingridochmaria.se. Det behöver inte vara några enorma belopp. Vi kör på alla bäckar små.
Principen många bäckar små.
Här. Många bäckar små, precis. Ja. Många bäckar små. Då är det så, Ingrid, att det är dags för dig och mig att önska tittare och lyssnare en trevlig helg och avsluta som vanligt med orden: Gud välsigne.
Gud välsigne.